God kväll och välkomna. Jag tänker pröva att prata utifrån en av Jesu liknelser idag. Liknelser. Jag pratar lite svorsk som ni vet. Men det är ju så när vi studerar Gamla testamentet så är det ju väldigt tydligt för oss som har hållit på lite med det i alla fall att vi ska leta efter Jesus i Gamla testamentet. Jesus pratar ju om det att skrifterna handlar om mig. Men det vi kanske inte har varit lika klara över är att hans liknelser går an att läsas på samma måte. Att vi letar efter Jesus i liknelserna och då blir det kämpespännande. Och så blir det plötsligt kanske en helt annan berättelse än det vi tänkte först. Så den förtälling som jag ska ta, liknelse som jag ska ta idag och pröva att förmedla på kanske något av en ny måte för många är det som vi kallar för den barmhärtige samaritanen. Och det ser ut som det är någon som vill slå upp i Bibeln i telefonen sin. Då är det i Lukas kapitel 10 och från vers 12. Lukas 10 och vers 12 för den som vill slå upp. Jag kommer läsa från...
Lukas 10.
Lukas 10 och vers 12. Ja, säger man inte så? 30? Ja, hur säger man på norsk då?
30.
Ja, var det inte det jag sa?
Jag tycker
det. Nej, okej. Min svorska är ganska dålig. Men jag läser från den här översättelsen och kanske kommer jag läsa från den svenska lite också. För den här var lite speciell, syns jag, i den här översättelsen. Men Jesus begynner den här liknelsen då och bara det här är speciellt, för då står det så här: ett mänske gick ner från Jerusalem till Jeriko. I de andra översättelserna på engelska står det en man. Och vi ser att det är en man i nästa vers, för där står det han. Men bara det valget av ord är lite speciellt. Ett mänske istället för han. Eller en man. Ett mänske gick ned från Jerusalem till Jeriko. Och han fallt bland rövare. De tog av han kläderna. Det här är också lite rart översatt, syns jag. Svensk och andra översatt så att de slet av han kläderna. För det var inte så att de liksom lite så sakta och pent tog av han kläderna. Nej, de slet av han kläderna och rev dem i filler egentligen. Och slog han. I andra översättelser står det att de misshandlade han. De försvann och låt han ligga igen halvdö. Så det var ju, man hör ju att det här var våldigt. De hade slitit av han kläderna, de hade misshandlat han. Han låg döende, står det i en annan översättelse. Här står det halvdö. Nu hände det att det var en präst som kom ned över samma vägen. Då han såg han gick han förbi på den andra sidan. Likaså kom en levit till städet och han såg han och gick förbi på den andra sidan. Andra sidan vägen tänker jag då. Men en samaritan var också ute på resa och kom dit där han var. Och då han såg han så visste han dyp medlidenhet med han. Han gick bort till han, förband såren av hans och hällde olja och vin i dem. Han lyfte han upp på sitt eget dyr och tog han till ett värdshus och tog sig av han. Nästa dag skulle han dra vidare, tog han fram 2 denarer och gav dem till husvärten och sa till han: ställ han. Och vad mer du måtte lägga ut, det ska jag betala när jag kommer igen. Det är själva liknelsen. För det mesta så har vi väl hört den här liknelsen att det handlar om att vi ska vara som den barmhärtige samaritanen och vi ska göra goda gärningar. Och det är jag helt enig i. Det är klart vi ska göra goda gärningar när vi kan göra det. Men jag tror ändå inte att det är det som är den mest riktiga och viktiga förtolkningen av den här texten. Jag tror att det finns en annan måte att se det på som gör det ändå mer intressant och ändå mer levande och ändå mer kraftfullt och ändå mer likt evangeliet. För evangeliet är ju inte att säga åt oss att vi må göra mer och göra mer och göra mer. Säll om goda gärningar är någonting riktigt. Vi må förresten skilja på gärningar och gärningar. För att göra det tydligt, det är ett litet sidospår men jag tar den också. För det är stor försäljning på lovgärningar och färdiglagda gärningar som han har lagt färdigt på förhand för att vi ska kunna vandra i dem. Det ena är ju gärningar som du gör för att Gud ska bli mer förnöjd och tycka att du är bättre och ger dig en klapp på skuldran. Det är lovgärningar. Och det vicker kallt till. Och vad är problemet med lovgärningar? Jo, när du är under loven så är vi under det dubbla kärlighetsbudet. Att älska din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och all din kraft. Och då kommer gärningarna in, för du må bruka kraft för de här gärningarna. Och när du är där under loven och du prövar att göra Gud förnöjd, så blir sannheten att du aldrig har tid med människor runt dig. För du är upptatt av att göra Gud tillfredsställd. Så den du ser, som du möter, får liksom inte din uppmärksamhet, får inte din kärlek, får inte din tid. För du är ju upptatt av Gud. Så du tycker den som kommer och har behov förstyrrar när du är så upptatt av att tillfredsställa Gud. Och den hållningen har jag mött på dessvärre i många menighet. Man kommer dit med behov, men du är ett problem, för du förstyrrar den som ska på något sätt uppvakta Gud. Om ni förstår bilden. Ja, det var ett sidospår. Nu ska jag komma tillbaka till berättelsen. Den här mannen. Om vi tänker att det är du och jag. Han representerar oss. Så blir han överfallt av rövare som slet kläderna av honom. Som misshandlade honom. Som bankade honom. Så han var på väg att dö. Vad är det som harmonierar med det i Bibeln? Och det står att syndens lön är döden. Jag tror att vi kan tänka att rövarna är som en skyggebild på synden. Som bankar oss upp. Synden som liksom misshandlar oss så att vi, och sliter av oss kläderna så vi plötsligt står där i skam. Det här med att kläderna försvann på mannen var ju en bild på skam, nakenhet. Och så var han blödande. Sårad. Synden, konsekvenserna i livet, eller vad säger jag, omständigheterna i livet, de kommer och ger oss problem. Och varför tror jag att det här är synden? Tidigare så tog jag den här tolkningen och sa att rävarna var loven som bankade oss upp. Och så kan man ju också tänka att loven kommer att förömma oss, ger oss skam och skyll. Men just nu, i den här, idag, så tänker jag att det är synden. För loven kommer ju alldeles strax här efterpå. Nämligen först kommer en präst som är en representant för loven. Synden fanns i världen för loven kom. Eller hur? Men loven kom för att synden skulle bli större. Hvordan blir synden större när prästen kommer i den här förtällningen? Jo, den blir större för att prästen går förbi skammen hos den här nakna mannen som har behov. Den blir ju bara större. När man blir sett. Men icke fångad. Prästen går förbi. Vad hade han för val, kan man lura på. Jag hörde någon som präkte om det här och sa att ja, men han var ju på väg till Jerusalem. Och då fick han icke orena sig genom att komma nära den här samaritan, eller den här mannen som var sårad. Vilket säkert det stämmer, för det står ju att mannen var på väg från Jerusalem till Jeriko. Och så står det att prästen kom samma väg, så då tänker jag att prästen var på väg från templet icke till. Men hur som helst så stannar ju prästen och tar sig tid och hjälper den här mannen. Och det är ju precis som loven, därför att när vi är liksom fulla av vårt problem och våra omständigheter, så kommer ju faktiskt inte loven oss och hjälper oss. Den pekar ju bara på dig och säger du är en syndare. Men den gör ingenting för att hjälpa dig. Så den bara fördömer dig där du ligger döende. Den gör ingenting åt problemet att syndens lön är döden. Den löser inte problemet. Du är fortfarande på väg till döden. Och den liksom bara anklagar dig ändå mer. Ser ni bilden? Den gör ju ingenting. Och så den här prästen gör ju det liksom loven normalt sett gör. Den bara går förbi. Den har inte ämnen till att bry sig. Den har inte någon kärlighet. Den har inte någon barmhärtighet. Loven är ju fullständigt barmhärtighetslös om man tänker på det. För vad kräver loven när du har syndat? Jo, att du ska stenas till döds. Det är ju inte barmhärtigt. Lovens konsekvens är att du ska stenas. Så den kräver liksom det rättvisa priset för synden. Du ska dö. Så prästen gör ju rätt i att gå förbi. Han är en representant för loven. Paulus tycker jag är ett perfekt exempel på det. Ni har säkert hört mig säga det förr, för jag säger det ganska ofta. När han var Saulus så ville han ju dräpa alla kristna. Då var han en representant för loven och gjorde det loven krävde och prövde att leva upp till det så gott han kunde. Han kallar sig för en farisee bland fariseer. Och vad var resultatet av vad så fariseisk? Jo, han ville dräpa alla. Resultatet var hat. Loven kom för att göra synden större. Loven kom för att göra synden större. Syndens kraft kommer av loven. Vad är det som gör att vi blir mer syndiga av loven? Jo, vi vill hatet kommer fram. Paulus ville dräpa alla. Han drevs av hat. Mordlust. Och han trodde han gjorde en gud en tjänste. Blev synden större för att han hade loven? Ja. Det var exakt det den blev. Den svämmade över så han ville dräpa allt och alla. För synd är ju, det står att synd är att bryta mot loven, men synd är i första hand, om vi tänker Guds tankegång här, att bryta mot kärleken. Vi har ett nytt bud, älska varandra slik jag har älskat er. Så brottet, synden är ju när vi bryter mot kärleken. Och det hatet att döma och dräpa och slå ihjäl människor, det gör synden större. Är ni med på tankegången? Sen finns det en annan sida av saken som gör att loven gör synden större, och det är ju självrättfärdigheten. Vi sätter vår lit till oss själv för att rättfärdiggöra oss. Och Jesus sa, synden är att ni icke tror på mig. Vem tror du på när du följer lovens tankegång? Jo, dig själv och din egen förmåga. Så synden blir större och större och större. Så prästen som är representant för loven, han går förbi den döende mannen. Han bryr sig inte om syndaren, om dig och mig när vi har liksom fallit i vad den måtte vara. Den bara pekar på och säger, jag skyller själv. Du förtjänar detta för du ska stenas. Loven kräver att du ska dö. Så den liksom bara förstärker problemet. Ja, du ska ändå stenas. Så du kan ligga där och dö. Är ni med på poängen? Det låter lite grovt kanske. Men så kommer leviten. Vad är det? Jo, det är också en präst. Så det är en fortsättning av loven. Det är som den ena stentavlan efter den andra vandrar förbi den döende mannen. Ingen av stentavlorna eller loven stannar upp och hjälper dig. Fånga dig. Så loven, den bara förstärker problemet. När man har problem och icke blir sett, icke blir fångat, så blir din upplevelse värre. Om du kommer till en menighet som är lovisk och du har behov och tränger hjälp, och så möter någon dig med att ja, men du har det här problemet, eller du har den här sjukdomen för du har syndat, eller du har icke blivit tillbredad för du har icke tillgett nog, eller allt sånt där som man säger i själavård, och dräper människor bara mer och mer och binder dem i fördömelse. Det är förfärligt. Jag vet inte hur många själavårdare jag har suttit samman med för att folk vill att jag ska vara med i själavård och hjälpa till, och som har sagt just det där. Ja, men du har icke blivit tillbredad för du har icke tillgett nog. Jesus har tillgett nog för att vi alla ska kunna bli helbredet. Så vi må liksom snu tankegången och få det rätt. Förlåt om jag nästan låter lite upprörd, men det är jag blir lite upprörd. Välkommen. De här gick förbi. Men så kommer det ju en till. Nu kanske jag springer för mycket, jag måste hålla mig i kamerabilden här. Det kommer ju en till. Det här är en berättelse där de beväger sig, så jag har så lätt att börja beväga mig. Jag lever mig in i historien här. Det kommer en till. Samaritanen. Oj. Samaritanen. Vad med denna samaritanen? Judarna såg på samaritanerna som värre än hundar. Det var ett smutsigt folk. De hade ett judiskt upphav. De kom från de judiska stammarna från början. De 10 stammarna i Nordriket. Och så kom den assyrisk sån invasion i landet, och Nordriket då pratade vi om. Det var Nordrike och Sydrike ett tag i Israel. Sydrike var Juda och Benjamins stam, och så Nordrike var de 10 andra. Så kom den invasion av assyrier, och de beblandade sig med folken, och så de här 10 stammarna blev uppblandade. Och när de hade beblandats med andra folk, då kallades de för samarier. Och då tyckte de i Sydrike att de här folkeslagen som nu var bland folk, det var smutsigt och orent och ovärdigt. När templet skulle byggas upp på nytt efter att de kommit tillbaka till fångenskapen i Babylon, så fick de inte vara med. Samarierna ville vara med och bygga upp templet, men de fick inte, för de var för orena. De är inte välkomna här. Och det där levde kvar när de skulle bygga upp templet långt före Jesus. Men nu är vi på Jesu tid, Och det är fortfarande så att samarierna är så smutsiga. Så judarna reste ut över floden Jordan och ner för att komma från Galileen ner till judariket, södra riket. Så de reste ut, för samarierna bodde där i ett land i mitten, och det var som tre länder på den tiden, kan man säga. Men Jesus, han överraskade alla, för han reste rakt igenom Samarien. Därför han mötte den här damen vid brunnen i Samarien. Där man inte fick vara som jude, för det var för smutsigt. Så pratade han med den damen och bryter alla normer. Och liksom tar knäcken på all typ av rasism, eller vad vi ska kalla det för. Man kan väl kalla det för rasism. Vad rashat. Ni är inte lika bra folk som vi är. Så man vill liksom inte ha med dem att göra. Men Jesus, han bryter det. Han pratar, och han pratar alena med en dam. Bara det var dålig kultur på den tiden. Så fick man ju inte bete sig. Och dessutom var det här en dame som hade haft fem män för en dame. Och Jesus stannar och pratar med en sån. Men vi vet ju hur Jesus är. Syndare kommer nära honom. Och ingen är fördömd i hans närvaro. Men fariseerna och andra skriftlärda, de blev sura på Jesus och fördömde han för just det beteendet. Men samarien. Men samarien i den här förtällningen. Det är någon som då... I den här kontexten, Jesus säger den här liknelsen till just en farisé som kommer för att liksom knipa åt honom och komma åt honom. De ställer ju ofta frågor till Jesus för att liksom, inte för att de vill veta något, men för att de vill liksom lura in honom i en slags fälla. Vad ska jag göra för att bli rättfärdig, tror jag den här farisén sa vid det här tillfället. Det var som den unge rike mannen. Vi vet ju att det är Jesus som har gjort allt för att vi ska bli rättfärdiga. Det är honom vi måste sätta vår lit till. Men den här samarien, när Jesus berättar det här, så finns den här typen av rasism hos det judiska folket. Det är någonting man inte tål. Och samarien i berättelsen var ju då alltså en sån som han som lyssnar på Jesus liknelse tänker, en samarie, vad smutsigt, vad orent, vad ovärdigt. Vem kan det handla om? Jo, Jesus var den som blev avvist av sitt eget folk. Han var den som blev förkastad. Han var hjörnstenen, står det, som blev förkastad. Han var den som blev sviken av sina egna. Och de ropade korsfäst, korsfäst, korsfäst. Jag menar att samarien är en bild på Jesus Kristus. Den som alla snudde ryggen till. Som vi egentligen alla skulle kunna tänka att vi har snudd ryggen till med vår synd. Men som han ändå har mött med en öppen famn och tagit emot som sitt barn. Genom tron på honom. Men jag menar att det är Jesus. Vi ser det ännu mer noggrant när vi ser vad som händer härnäst. Jo, för han börjar förbinda såren på den här döende mannen. Den slagna människan som var slagen av synden. Han kommer och förbinder såren. Och här sker någonting som vi kanske inte har tänkt på. Vad är det som sker? Jo, han tar olja och häller i sårena. Oljan är en bild på den heliga ond. Den heliga ond är den nya pakt. Den nya pakt kallas för ondens pakt. Ondens pakt. Jag vill vara extra tydlig här. Så oljan som han häller i sårena på den döende, skadade mannen som har blivit slagen av synd och problem och omständigheter. Vad är det som förbinder såren? Jo, den nya pakt. Det blir ännu tydligare, för sen häller han vin på. Och det vet vi vad Jesus sa. Detta är mitt blod, den nya pakt i mitt förbund. Det är alltså Jesu förbundsblod. Det är den nya paktens blod. Det är den nya pakten som förbinder sårna på den döende mannen. Så hvis vi inte prekar den nya pakt, så kommer inte folk bli upprättade. Helbredade. Nu menar jag inte bara fysiskt här alltså. Och Gud kan göra ting även när vi präkar fel. Och så tar det inte för bokstavligt, men det är förkynnelsen om vad Gud har gjort färdigt för oss. Nåden, den nya paktsförståelse. Det är det som verkligen helbredar oss. Och rättar upp oss. Visst är det fantastiskt? Jag vet inte om ni har tänkt på den här berättelsen på den måten. Men för mig är det väldigt spännande i alla fall. Och så tar han den här mannen. På sitt djur, står det. Jag vet inte om det står något annat i någon annan översättning. Men här stod det dyr då. Och så tar han med honom. Men vart tar han honom? Till värdshuset. Vad är värdshuset för något? Och det är till exempel evangeliehuset på Åsgrejerna. Världshuset är menigheten. För vart har Jesus ett mänske som han reser upp och börjar ta vara på? Och han tar honom till det andliga fällskapet, menigheten. Så världshuset, det representerar evangeliehuset på Åsgrejerna. Och världshusvärlden, det är Lars Kraggerud. Pastorn för huset. Och vet ni vad som är så bra i den här berättelsen? Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju att det är Lars som må betala för problemet som den här mannen har. Det är Lars som må med sina sår helbreda. Du tänker inte att betala, Lars. För priset är betalt. Han, samarien, betalar ju priset. Han lägger fram denarerna och säger, det här som det kostar, det betalar jag för. Så du ska inte bära kostnaden. Du får bara vara med på det härliga och se den här mänsket bli upprättat. Så världshuset, det är menigheten. Och det är ju så att ting kostar kanske ofta mer än vad vi tänker på. Vi kommer med våra bagage, vi kommer med våra omständigheter, vi kommer med våra smärtor in i det här fällskapet. Och så kostar det mer än vad man tänkte. Vi kanske är lite besvärliga för pastorn ibland. Inte för vi menar att vara, men för att det är vanskligt att vara mänsklig och det kan vara vanskligt att vara pastor och vilja hjälpa och så kanske man inte kan. Men det positiva är ju att ja, men om det kostar mer så kommer jag betala det också. Jesus stannar liksom inte upp bara för att man kommer till menigheten och säger nu är det färdigt. Men han hjälper oss vidare. Och våra liv, de kan kosta på olika sätt hela tiden. Men Jesus fortsätter att betala hela tiden. För allt är betalt. Och när det står om det här med att betalt så står det så hotfullt i Gamla testamentet. På tre olika ställen står det. Deras synder ska få dubbelt igen, står det. Det låter så hotfullt. Men hör vad det egentligen innebär. När Jesus Krist betalade priset dubbelt upp. För vi skulle få dubbelt upp för våra synder. När han betalade dubbelt upp så betyder det att när fallet kom så blev det ju illa. Men när Jesus kom så blev det dubbelt så bra. För han betalade allting dubbelt upp. Så välsignelsen är dubbelt så stor som förbannelsen. Där var Jesus Kristus det. Så det är helt fantastiskt. Jag har inte så väldigt mer att säga. Alltså att det kanske blir lite kortare idag. Vi brukar hålla på till kvart på eller något sånt. Men jag kan liksom inte mjölka ut väldigt mycket mer av den här liknelsen. Men jag tror ni har fått tillräckligt för att glädja det. Jag gläder mig i alla fall när jag ser den här bilden. Av att det faktiskt är Jesus Kristus som kommer att upprätta, ta vara på den slagna mannen. Så liknelsen handlar kanske inte i första hand om att vi må vara så flinka på att göra goda gärningar. Sen kan vi ju få vara det också. Men då är det han som har förberett och färdiglagt. Så det är inget vi ska pressa fram. Han har betalt för det också. Jag tackar dig Jesus för dina liknelser. Att de är så fantastiska. Att vi kan få se dem i ett nytt lys. Och få se att även liknelserna handlar om dig och vad du har gjort. Jag ber att vi som sitter här tillsammans kan få undervisning av dig, Helige Ande. Där du öppnar upp de här liknelserna för oss på nytt. Där vi ser mer rikedom och skatter i ordet. I dina liknelser. Det står att du sa till dina apostlar, lärjungar heter de då. Då sa du till dem att hittills så har ni inte förstått så mycket. Men när den Helige Ande kommer då ska jag visa er hela sanningen. Eller han, hjälparen, ska visa er hela sanningen. Sanningens ånd. Jag tackar att vi får vara öppna för sanningens ånd. Så vi ser mer och mer av liknelsen. Jag önskar att någon av dem som sitter här får lysa över någon liknelse du har talat. Så att jag kan få sitta och lyssna till den uppenbarelsen. Kanske en annan tisdag. Det ber jag om, far. Du har massa folk i menigheten här som hör din stämma. Och som du kan uppenbara dessa liknelser för, det ber jag om, far, i Jesu Kristi namn. Amen.